Och sen lämnade jag över det här färdiga förslaget på mötet med statsministern. Och har ganska nyligen fått signaler om att nu ligger det på deras bord som ett konkret förslag. Så vår förhoppning tror jag, och tror jag, att det här kommer att leda till någonting konkret.
Hon är nyvald ordförande för LRF Ungdomen, men är redan starkt förknippad med att bana väg för enklare ägarskiften för Sveriges framtida bönder. I det här avsnittet av Lantbrukspodden möter Lantbruks politiska chefredaktör Anna Nilsson Katarina Wolf på hennes och familjens gård i södra Östergötland. Vi börjar med en titt i gårdens djurstallar, men det blir också snack om poker och favoritbandet Queen.
Nej, men jag tycker att det är vackraste bygden i hela Sverige, jag vet inte om man får säga så. Men det är ju en otroligt varierad bygd. Alltså, Karin är vår konstnärsgranne som bor här borta. Hon brukar säga att det är som en park att bo i Kinda. Det är ju som någon slags livlig skogsbygd, men mellanbygd är det ju. Lite med lite slättlandskap och mycket sjöar. Det är ganska sjörikt. Så jag tycker att det är otroligt vackert. Och ungdjurstallet här byggde vi ju förra året. Det blev klart i höstas.
En bygd som lämpar sig bra för mjölk och kött.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Och nu är vi framme här.
Jajamän. Ja, nu är vi på väg in i mjölkladdgården här.
Här är de.
Jajamän. Damerna.
Mm. Och det är blandat.
Ja, men det är det. Brorsan är en riktig SRB-fantast, så det är lite mer röda. Men det är väl en 60-40 blandning kanske, röda och svarta. Och två mjölkrobotar. Och nu ska vi sätta in två till robotar här inom 3 månader. Och bygga om lite grann i mjölkladdgården här. Och utöka K-antalet lite.
Det står en grävmaskin utanför också.
Ja, men det gör det. Men den står kvar sedan vi byggde här i höstas. Och ska fylla igen för en eventuell utbyggnad av mjölkladdgården i framtiden. Nej, men vi har väl en nu har vi ungefär, vi är uppe i 11,5 ECM tror jag nu. Har väl en vill producera så många liter mjölk som möjligt. Har väl en ganska grovfoderbaserad foderstat. Nu har vi haft ganska svåra år här de senaste åren. Så det har varit svårt att styra egentligen vad vi ger korna. Jag har haft torka egentligen sedan 2018 här varje sommar. Och för köpa in, förra år köpte vi in halva grovfoderboet ungefär. Från olika delar i Sverige. Så vi provade att odla majs första gången då förra året. Och började fora med det igår. Så de håller precis på att testa majs här för första gången, korna.
Och ni planerar att så även i år?
Ja, men det gör vi. Absolut. På samma plats som förra året. Och det gick väl helt okej. Nu har vi ganska tunga leror här i jordarna. Och det regnade ju väldigt lite även förra sommaren. Även om majs är torktåligt så behöver det ju ändå regn för att etablera sig. Så det gick väl helt okej. Men vi hoppas att det blir bättre det här året.
Har ni några andra strategier beroende på hur säsongen blir?
Ja, nej, men vi har ju gått ifrån egentligen och så någonting på våren. Vi sådde ju vårsäd innan. Nu har vi sått in, förra året så tog vi 35 hektar helsäd ungefär och hackade och la i plansilo. Så det har vi forat med hela vintern nu. Så vi sår egentligen allt på hösten och har sått in vall då i hösten. Och det var en ganska bra strategi, det blev helt okej foder. Och nu när vi har byggt det här nya ungdjurstallet så har vi också bandfoderfördelare och stationär mixer. Och då går det åt lite mer hackat foder. Så vi har byggt 2 nya plansilofack också. Och strategin inför årets skörd blir väl att hacka så mycket som möjligt. Även sånt som vi brukar rundbalar av då. För att få så mycket plansilofoder som möjligt. Ja, men det är väl nu börjar det bli några år. 2009 byggde vi ju den här, eller vi, mina föräldrar byggde den här laggorn och satte in robotarna. Och det är ju samma robotar som vi satte in då 2009. Och jag tycker det funkar ganska bra. Styrd trafik. Men det kommer som sagt att förändras lite nu med de här labyrintgångarna som vi ser kommer att försvinna till sommar nu. Och så ska vi sänka koantalet lite per robot och hoppas på lite högre avkastning från korna.
De har mer plats.
De har mer plats, men det blir inte lika sårbart heller. Nu är vi ju ganska, jag och Martin, ena brorsan som är mest i den här laggen. Och vi är ju här en ganska stor del av dygnet för att se till att det flyter på hela tiden. Så när det står still så blir det ganska sårbart när man har nästan 70 kor per robot. Så tanken är väl att gå ner till ett 50-tal max då per robot. Hoppas på att det blir positivt.
Vi kollar på det andra stället också.
Det kan vi göra.
De känner igen dig.
Ja. Ja, men det här är nytt som sagt. Vi stallar in i november blir det va? Så de har inte varit här så länge. Men vi rationaliserade ju bort ja, egentligen 2,5 upp under laggård som vi skötte morgon och kväll. Till det här då, som vi lägger kanske 2 timmar om dagen på.
Blir det som ni har tänkt er?
Ja, men det blev det. Sen blir det alltid lite detaljer. Det är svårt i en byggprocess när man går igenom ritningar. Men i det stora hela så blev det absolut som jag hade tänkt oss. Det är inte jättevanligt kanske att man sätter in bandfoderfördelare i en sån där, i sånt här stall. Men vi tycker att det har funkat så bra i koladgården. Ja, men det är en ganska enkelt lösdriftsstall egentligen. Med 4 djupströboxar, avdelningar först. Och sen börjar liggbåsen. Och så blir de ju större och större. Längst ner på båda sidor har vi semineringskvigor. Där man kan låsa fast och seminera. Och sen blir de dräktiga. Nu har vi bland annat in lite köttraskorsningar här också mest. För att vi byggde för en fördubbling av mjölkkorna kan man säga i storlek. Så vi ska ha plats för dubbla mjölkkoantalet. Men så har vi fyller vi de platserna med köttkorsningar så länge. Så det är en ganska enkel konstruktion. Och ett ganska brett foderbord. Så att vi sa att möjligheten ska finnas att köra på det i framtiden om vi vill. Men annars så är det ju bandfoderfördelare som utfodrar.
Nu sitter vi här i ditt kök. Och du är precis, eller ganska precis, nyvald ordförande för LRF Ungdomen. Hur känns det?
Men det känns jättebra. Det har varit ganska intensiva veckor här sedan stämman i början på mars. Men det känns otroligt kul. Spännande.
Vad har du gjort sedan du blev vald?
Och jag har gjort allt möjligt. Jag har varit på möte med statsministern. Det var det första mötet jag var på efter stämman. Jag har varit i Stockholm varje vecka tror jag, nästan efter valet. Gått på olika möten och kommit igång med nya styrelsen också.
Är det som du förväntade dig eller är det något som har varit på... Något som du inte förväntade dig?
Men det har nog varit ungefär som jag förväntade mig. Tror jag. Det har blivit ganska högt tryck kanske i början så att man får mycket förfrågningar och många samtal och många som ringer. Men det blev väldigt intensivt i början där och pussla ihop också med att fortsätta sköta gården här hemma. Men jag tycker det har gått bra, verkligen.
Men det finns ett stort intresse för dig och för eller för ungdomen. Eller hur upplever du det?
Ja, men det tycker jag verkligen och det är en utveckling som jag tycker jag har märkt bara under mina år i styrelsen då, sedan 2021 att vi hörs och syns mer och vi får mer förfrågningar från olika aktörer och vara med och synas och höras och våra perspektiv värdesätts på ett annat sätt tycker jag. Så det är en resa som ju inte bara jag har varit med och gjort utan som ungdomarna har gjort de senaste decennierna.
Och vad beror det på?
Nej, men jag tror att man ser engagemanget, det stora engagemanget som finns hos unga. Man förstår kanske i och med de utmaningarna vi står inför i svensk lantbruk, hur viktig roll vi spelar nästa generation som ska bli lantbrukare. Och att vi också ser att vi är inte så unga i medelåldern i lantbruket och vi blir färre lantbrukare så ser man liksom kanske de ungas roll som viktigare och viktigare för med våra perspektiv liksom för att säkra rekryteringen också framåt.
Och ägarskiften och generationsskiften har ju länge varit en profilfråga för dig och det kommer vi återkomma till. Men först, ni har ju precis gått igenom det här själva på gården. Berätta om det.
Ja, det är kul att säga precis, för det känns som att det har pågått hur länge som helst. Men vi började 2014 med vår generationsskiftesprocess då, i vår familj. Mina föräldrar som har drivit gården. Farsan har varit aktiv mjölkbonde. Han firar 50 år här, 14 mars, som mjölkbonde. Och har ju drivit Hägersta, den här gården, tillsammans med mamma sedan början på 90-talet. Och vi är 4 syskon i familjen. Jag och mina 2 bröder, Martin och Johan. Och sen har jag en syster som heter Anna. Och när vi började processen då 2014 så handlade det mycket om... Det handlade inte så mycket om vem vill ta över gården. Vi måste lämna över den nu. Utan det var mer liksom, vart är ni i livet? Och vad tänker ni om framtiden? Och vad tänker ni om våran roll som föräldrar i framtiden? Så ganska mycket mjuka frågor. Och vid det tillfället 2014 så kan man inte säga att jag var så intresserad av att bli lantbrukare egentligen. Och var nog på en ganska annorlunda plats i livet än vad jag är just nu. Så det var inte riktigt självklart hur det blev nu när vi skiftade gården. Var inte självklart när vi började skiftet 2014.
För då var du i 20-årsåldern?
Det var jag. Och jag försöker komma på vad jag gjorde 2014. Jag bodde i Oslo då och jobbade i vården. Så att det var inte riktigt på samma bana som jag är nu. Men jag hade ju en stark anknytning till bygden här och till gården. Och har ju mjölkat, gjorde jag mycket med pappa när jag var liten. Så att jag var liksom inte helt utifrån. Men intresset för att ta över och bli liksom delägare och lantbrukare var kanske inte så stort just då i alla fall.
Men tre av fyra syskon är nu, ni driver ni gården helt enkelt, du tillsammans med dina bröder. Fanns det en plan från början då? Eller så att ni började, eller era föräldrar började med de mjuka värdena?
Ja, alltså en plan. Det fanns någon plan från början de första åren där när vi mest hade, då hade vi individuella samtal med våra föräldrar där vi mest pratade som sagt om så här, vart tänker du att du är om 5 år? Vad skulle du vilja bli? Och då ville jag bli journalist. Kom ihåg, för vi skrev upp också svaren så det går att läsa vad jag sa då för 10 år sedan. Och då pratade jag mycket om det, att jag ville skriva och bli journalist eller lärare eventuellt. Och sen så hade de sådana samtal med alla barn då tillsammans, bara med föräldrarna. Och sen hade vi efter ganska lång tid tror jag ett familjeråd där man fick, om man ville då, redovisa sina svar lite och vart man var någonstans i livet. Och när man är i 20-årsåldern, så menar det hände ganska mycket de åren, så det varierar ganska mycket i mina svar. Bara ett halvår emellan så kan jag ha kommit på något annat jag kanske ville göra än att bli journalist. Men då någonstans så tog den tiden, den processen gjorde att man liksom kunde lyssna in de andra. Det blev ganska tydligt efter ett tag sen att alla sa, jag sa att det inte var så viktigt. Alla tyckte det var viktigt att gården var kvar i familjen, men det var inte så viktigt kanske att jag själv skulle vara med och driva. Jag ville gärna att Martin och Johan kanske skulle driva. Och sen ju mer åren gick så har jag svarat att liksom, jag kanske kan tänka mig att vara hemma och jobba lite ibland, eller jag kanske kan äga en liten del av företag. Alltså det växte fram långsamt. Och sen hade vi mer och mer familjeråd där det kom fram ganska långsamt att så här, men vi är nog intresserade, men vi är bara intresserade om vi gör det tillsammans alla tre. Så. Och min syster har ju varit med hela tiden, även om hon kanske från början har vetat att hon inte vill bli lantbrukare.
Och hur har ni berättat om er produktion?
Ja, vi har en mjölkproduktion och kött, men mjölk är liksom huvuddelen av produktionen. Vi har 180 årskor ungefär som mjölkar i 2 robotar. 140 mjölkande då. Och sen så seminerar vi nästan 50% av mjölkdjuren med köttsemin. Så vi har ganska mycket köttraskorsningar. Och sen födde vi upp alla tjurar till slakt också. Och för 2 år sedan så köpte vi också en avelstjur. Så nu har vi lite dikor också. Så det finns en del att göra. Vi brukar 500 hektar ungefär, ganska exakt. Varav 200 nästan är naturbeten. Det är en väldigt naturbetesrik bygd här, Kinda. Och 300 hektar åker då. Varav 200 vall ungefär och 100 spannmål. Och då är vi ju självförsörjande, i alla fall vanliga år, så är vi självförsörjande på grovfoder och foder till korna.
Och har ni delat upp ansvarsområdena mellan era syskon?
Ja, men vi är väl en process tror jag. Nu är vi ju ganska nya företagare. Vi skiftade driften då 2018-19 årsskiftet och gick över då till ett aktiebolag från enskild firma. Och sen då pluggade jag på Alnarp, så att jag gick in som delägare efter examen då årsskiftet 21-22. Så det är inte så extremt länge sedan, även om jag var delaktig i driften även innan dess. Men så det är väl en process, vi är ju ganska nya företagare, vilka roller vi ska ha. Och en ganska svår process tror jag när man är syskon, vem ska vara kanske den som är lite mer företagsledare. Men som det ser ut idag skulle jag säga att Martin, min äldsta bror, han är konörd och väldigt intresserad av djuren och ansvarig för avelsarbetet och djurförsörjningen. Johan är mer växtodlingsintresserad, kör det mesta av utejobben. Jag gör lite båda tror jag av dem och ansvarar för personal och det övergripande i företaget. Och mamma som också är kvar i aktiebolaget jobbar ju också och sköter mycket administrativt fortfarande och ekonomin framförallt.
Mm, och där har ni också ett långt engagemang inom föreningslivet.
Ja, men det får man väl absolut säga. Mamma har ju varit engagerad länge på olika sätt, både i Växa och nu i Ala.
Och nu är du som sagt, du är ju nyvald ordförande för LRF Ungdomen. Har det varit självklart för dig att engagera dig?
Ja, men det blev väl det när det blev självklart att jag ville bli lantbrukare. Och den resan har inte liksom, den perioden har inte pågått extremt länge. Men jag kände nog att jag började skriva studentkrönikor när jag gick på Alnarp då, för en lantbrukstidning. För att jag kände nog att jag behövde utlopp lite kanske för att jag tyckte att frågorna var viktiga. Och kände att man vill göra någonting. Man tycker det är så viktigt, någonstans vill man höras utåt och få de här viktiga perspektiven lyfta utåt. Så det var liksom min första utloppskanal egentligen, att skriva de här krönikorna. Sen har jag inte varit engagerad i LRF egentligen innan jag kom in i riksstyrelsen då 2021, utan blev föreslagen och kom in i riksstyrelsen. Men det har nog alltid känts självklart att jag vill kanske någonting mer än att vara företagare. Alltså det är känns väldigt fulländande att vara det, men alltså att när man tycker frågorna är viktiga, brinner för frågorna, så har man en ganska, vad ska man säga? Det är som någon väldigt självklar kraft i den, att man vill liksom få ut de här perspektiven för man tycker de är så viktiga. Och så kanske inte alla känner som håller på med lantbruk, men det ligger nog ganska naturligt hos mig att jag vill nå ut med det här som jag tycker är så viktigt.
Och vad tycker du är viktigast bland det som du tycker är viktigt?
Ja, men det är ju hela grunden med liksom matproduktionen och hur viktigt det är att vi försörjer liksom Sveriges befolkning med mat. Sen märker man ju, speciellt jag kanske som ändå har gjort ganska mycket andra saker innan jag valde att bli lantbrukare. De flesta av mina kompisar skulle jag säga är ju inte involverade i lantbruk på det viset. Kommer kanske inte från den bakgrunden. Och då får man ganska många andra perspektiv på alltså hur ser människor på lantbruk och hur ser de på vem det är att vara bonde. Man får, liksom, man får den bilden när man har ganska många kompisar som inte rör sig i våran sektor. Och det tror jag också sparkar igång en del att man känner att det finns en stor okunskap och hur viktigt det är att lyfta den här kunskapen så att den kommer ut i fler. För vi har ju verkligen en utveckling där konsument och allmänhet kommer mycket längre ifrån vad som verkligen händer på gårdsnivå. Så den aspekten tycker jag är väldigt viktig att lyfta. Synas och höras.
Och vad tycker du att det kan göras åt det glappet mellan säga, produktion och konsument?
Jag tycker att LRF med bonden i skolan och sådana initiativ gör ju redan ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tycker att i våra regioner, i ungdomens regioner så jobbar man mycket med det ute på naturbruksskolor och på vanliga skolor och pratar om just lantbruk. Försöker bjuda in till studiebesök, alla kosläpp man har till exempel där man bjuder in allmänheten. Det är ganska sådana konkreta exempel. Och det kanske är en del av lite min vision kring ordförandeskapet att faktiskt nå ut till på arenor och till aktörer och beslutsfattare som där vi inte brukar synas kanske heller, för vi är duktiga i vår egen organisation och i branschen på liksom, ska man säga, lyfta oss själva och prata om vad som är positivt, vad vi är duktiga på. Men vi kanske har lite svårare att nå ut med det här till den breda allmänheten. Så jag försöker tacka ja till det mesta som kommer från håll där det kanske inte är självklart att vi ska synas och höras och där man kanske inte har en aning om vad lantbruk är.
Kan du ge ett exempel på en sån arena?
Det kan jag absolut. Både den jag varit på och den jag ska till nästa helg. För jag blev inbjuden av Gröna Studenter till exempel, alltså Miljöpartiets studentförbund på SLU. I en paneldebatt var jag då med en riksdagsledamot för Miljöpartiet. Vi pratade ganska länge om svensk lantbruk och framförallt kring EU-valet nu och vad som är på gång. Och där fick jag jättemycket frågor från de som lyssnade som var studenter som ju, där det märks att de frågade nyfiket tycker jag öppet men de har ju väldigt lite kunskap om hur det funkar. Och nästa lördag så ska jag till Linköping och prata för Fria Moderata Studentförbundet i Linköping. Där jag fick ett mejl från hon som skulle hålla den här dagen där hon sa att det är väldigt många av våra medlemmar som inte har en aning om vad lantbruk är. De skulle åka till en gård utanför Linköping och sen till Alas mejeri i Linköping då. Och sen vill de prata lite EU-politik och liksom hur lantbruket och CAP fungerar. Så det tycker jag nästan är mer intressant att röra sig mycket i sådana arenor. Alltså där de inte redan är frälsta så att säga kring våra frågor.
Och det finns ett intresse, låter som bara på de här förfrågningarna.
Men jag tycker det känns som det, och det kanske hänger ihop med liksom omvärlden, vad som har hänt de senaste åren, att de här frågorna ändå är, med tanke på beredskap och med tanke på klimatomställningen så har vi ju hamnat mycket mer centralt i debatten. Så det gäller ju verkligen att ta chansen tycker jag nu och lyfta de frågorna när vi ändå är lyfta liksom, i debatten så ska vi passa på tycker jag och driva det vi vill driva.
Och vad behöver ändras?
Ja, men det är väl ganska mycket som behöver ändras. Jag tycker att Peter Kullgren, landsbygdsministern, som vi har haft en del att göra med från ungdomen. Han är väldigt duktig på att lyfta lantbruket tycker jag. Det är en av de sakerna som han gör som jag tycker är positivt. I alla sammanhang som han är i så upplever jag att han ger en väldigt positiv bild. Och den är viktig och det syns också från våra medlemmar. Både i våra undersökningar vi gör och när vi träffar representanter från ungdomsregionerna. Att man vill verkligen att statusen för svensk lantbruk ska höjas. Alltså man upplever en väldigt negativ bild. Inte bara från liksom riksmedia utan även kanske från vår egen bransch, att man pratar ganska negativt om branschen och att den här framtidstron inte riktigt finns. Medan vi ser att framtidstron absolut finns bland våra unga medlemmar. Och den hör jag väldigt ofta. Statusen måste höjas. Alltså vi måste prata om lantbruk på ett sätt som signalerar liksom positivism och att vad vi gör är viktigt och att vi är duktiga och vilken roll vi spelar liksom som en samhällsfunktion. Och det tycker jag Peter Kullgren gör ett jättebra jobb. Sen finns det ju en del konkreta saker som jag tycker behöver ändras. Inte minst det här med regelkrånglet som vi pratar ganska mycket om nu. Jag skickade en inbjudan till Magdalena Andersson igår efter hennes linjetal från Socialdemokraterna där hon ju pratade om totalförsvar men nämnde inte livsmedelsproduktion en enda gång utan hon pratade om tillgång på medicin, hon pratade om infrastruktur och hur viktigt det är ifall vi skulle drabbas av en kris i Sverige men inte någonstans hur ska vi ha en livsmedelsproduktion som fungerar. Så det behöver vara mer top of mind tror jag överlag bland politiker att vi ska ju utgöra grunden på något sätt i beredskapsarbetet tänker jag och sen tar man det andra efter i prioriteringslistan. Så att, det behöver de bli bättre på överlag. Och det gäller ju liksom framförallt nu inför EU-valet, att få fram våra perspektiv, alltså på svensk skogsbruk och svensk livsmedelsproduktion, hur den fungerar och vilken roll den spelar för vårt land liksom, och vår försörjning. Den behöver ju vi se till att våra politiker i Sverige är duktiga på att lyfta på EU-nivå också, när de ska implementera och lagstifta också de här lagarna som är på gång i EU.
Ja, vad vill du se nu i valrörelsen?
Vi håller faktiskt på att ta fram just nu för ungdomen lite egna valbudskap. Men det handlar såklart om ägarskiften mycket. Och där har vi ett ganska konkret förslag som är kopplat lite till kappen och framförallt till startstödet för unga. Där vi tycker att vi ska få till ett etableringslån för unga lantbrukare. För det är ju det absolut största hindret för unga att ta över eller förvärva eller köpa en lantbruksfastighet eller ett företag. Så där tycker vi att det behöver till någonting ganska konkret. Ett ekonomiskt stöd för att liksom möjliggöra för fler unga. Det är ju en grej. Sen så handlar en del budskapen också om lagstiftarna såklart. Och det tycker jag är viktigt i det unga perspektivet som man alltid ska ha med sig, tycker jag. Att hur till exempel om man tar naturrestaureringslagen som ett exempel. Hur Sverige väljer att implementera den kommer ju framförallt att drabba min generations lantbrukare i framtiden. Alltså hur den lagstiftas påverkar oss. Och alla beslut som tas ju såklart idag påverkar ju den unga generationen framåt. Och det är ju därför det är väldigt viktigt att vi är med och påverkar de här besluten nu.
Du har skrivit en krönika i papperstidningen Land Lantbruk om att när du nu som nyvald ordförande för LRF Ungdomen ofta fått frågan om varför LRF ens behöver ett ungdomsförbund. Varför behöver LRF det?
Ja, men den frågan får jag ganska ofta. Och den är inte alltid liksom, den är nyfiket ställd ibland också. Det behöver inte vara offensivt ställd, men man undrar ofta det. Men det är precis som jag sa, att jag tror att för framförallt så tror jag kanske man har märkt att i de utmaningar vi står inför, både klimatomställningen och den utmaningen som jag ser väldigt tydligt, alltså att vi blir färre företagare i Sverige. Vi är ganska gamla, vi är en medelålder på 60 år i lantbruket. Var tredje lantbruk har passerat pensionsåldern. Vi ser inte riktigt den här nytillväxten kanske av företag som vi vill se från den yngre generationen. Och i allt det här debatten kring beredskap och framtida hållbar livsmedelsproduktion så spelar ju den unga generationen en oerhört viktig roll, att vi liksom ser till att säkra nästa generation. Och där måste vi lyfta in våra perspektiv från ungdomen. Alltså vad är viktigt för oss i en framtida livsmedelsproduktion. Och det handlar ju både om liksom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Så de perspektiven måste liksom vara med. Och jag tror att varje generation har ett unikt perspektiv. Alltså när den äldre generationen idag var unga så hade de vissa problem och utmaningar som de stod inför som var unika för dem. Idag har vi en annan situation och andra utmaningar som är unika för oss. Och därför tror jag det är jätteviktigt att den ungdomsgenerationen och ungdomsförbundet finns i LRF, absolut.
Och kan du se konkreta förändringar som LRF Ungdomen har gjort?
Ja, men jag tycker det. Nu har inte jag varit 2021 blev jag invald i LRF, har inte varit engagerad så långt innan, men jag vet ju att LRF Ungdomen har gjort en jättestor resa och gör en stor resa, kommer att göra en stor resa framåt också och tar hela tiden nya mandat. Och jag tycker bara under mina mandatperioder här sen jag blev invald så märker jag ju att intresset från beslutsfattare, att vi ofta blir mer inbjudna till saker nu där man verkligen vill ha våra perspektiv som den yngre generationen. Precis kopplat till det jag sa, att jag tror att man ser de här utmaningarna, problemen, att vi har problem med föryngringen. Vi behöver få in de unga, de perspektiven i de här besluten som vi tar. Och det tycker jag bara sett på de två senaste åren, att vi får mycket mer förfrågningar från beslutsfattare och från viktiga aktörer. Att vi får sitta med i rummen och ha mandat och ta beslut.
Och det är ju en stor utmaning som du säger med en föråldrad lantbrukarkår och ja, svårt att för unga att ta över gårdar eller förvärva gårdar, men också kanske ha tid till ett engagemang som ditt. Hur får du ihop det?
Ja, vi får väl se. Men det har gått ganska bra hittills, men det där är en evig liksom kamp på något vis. Och jag tror att det är därför vi har en ganska hög omsättning på förtroendevalda i ungdomen, både regionalt och på riks. För att man är i en tid i livet där det händer ganska mycket. Man försöker pussla ihop arbetsliv med sin förtroenderoll och kanske fritid och familjeliv. Och man ser ju ett ganska stort glapp liksom i LRF. Och jag tror de flesta liksom förtroendemannaorganisationer i den här branschen, när man kanske är mellan 30 och 45, där man tappar ganska många för att det är en period i livet där man liksom bildar familj och gör andra saker. Och jag tror att vi kanske måste bli bättre på att anpassa förtroenderollen till att leva ett mer jämställt liv som många i min generation gör nu. Det är ju utmaningar som vi står inför i mitt företag till exempel. Alltså hur får man liksom, hur kan man vara föräldraledig som pappa? Alltså det problemet kanske inte har, problemet har väl funnits historiskt, men det har kanske varit mer traditionellt tidigare att det är mannen som arbetar och kvinnan som är hemma och tar hand om barnen. Det är ju inte ett samhälle vi vill sträva efter att leva i nu, utan där vill vi ju sträva efter att leva så jämställda familjeliv som möjligt. Och hur löser vi de frågorna kopplat till lantbruksföretagande? Det tror jag är en fråga som kommer bli mer och mer aktuell med min generation och med vårt liksom, arbete i LRF och LRF-ungdomen.
För jämställdhet är en av dina viktigaste frågor som du vill driva. Vad vill du förändra?
Ja, men den där är svår. Alltså, den frågan har jag fått, och det är också en fråga jag har fått ganska mycket som kvinna och företagare och ordförande för LRF-ungdomen då. Och jag tycker att, så kollar man rent representativt i lantbruket, så är vi ju i sysselsättningen ganska jämställda. Vi har väl 44% tror jag kom fram, i alla fall i LRFs jämställdhetsakademis senaste undersökning. Men kring ägande så ser det ju annorlunda ut. Och de som äger större arealer är ju nästan uteslutande män. Och det är en väldig makt att äga, naturligtvis. Så jag tror att i många enskilda företag och bolag så är det ofta män som står som lagstadgade eller juridiska ägare. Och jag tror att kvinnan ofta hamnar, liksom blir osynlig bakom den här, i den statistiken. Fast man kanske är lika delaktig i driften och som verksam företagsledare. Jag tror det svåraste, och det som jag tycker att Jämställdhetsakademin LRF har gjort ett bra jobb, och som jag tycker att både vi i ungdomen och förbundsstyrelsen gör ett bra jobb, är att lyfta kulturen i branschen, som ju är mycket svårare kanske att konkretisera. Men kanske den upplevda jämställdheten mer än den faktiska jämställdheten. Alltså vad har vi för kultur, och hur beter vi oss mot varandra? Hur är tongångarna liksom i både i styrelser liksom runt om i lantbruksbranschen, men också i personalrum och på gårdar? Och där finns det ju ganska mycket att göra. Och den är väldigt svår, men det tror jag det handlar mycket om att utmana bilden. Dels vad en lantbrukare är, hur man ska vara som lantbrukare, och försöka komma ifrån den här traditionella bilden så mycket som möjligt. Men också prata om de här frågorna så ofta mycket man kan. Och där tror jag vi i svenska liksom, lantbrukskåren har kommit längre än till exempel våra nordiska grannländer har gjort.
Och i ett företag så är du brukar kallas lite grann för en HR-ansvarig då. Hur omsätter du den här jämställdheten i praktiken?
Ja, det är Martin och Johan där som brukar kalla mig för HR. Nej, men nu har vi en anställd på gården, Charlotte. Så vi är ju jämställda kan man säga i arbetslaget. Vi har upprättat en värdegrund faktiskt i företaget som vi har tagit fram tillsammans i bolagsstyrelsen som vi är. Där vi har satt lite liksom riktlinjer för hur vi ska bete oss mot varandra. Jag tror att det är en utmaning när man är en familj och har en anställd utifrån också som ska komma in i det här arbetslaget. Men vi har lite sådana riktlinjer som vi försöker hålla. Alltså hur diskuterar man saker? Vilket tonläge har man? Hur bemöter man kritik? Mycket sådana saker. Och sen så tror jag att vi försöker också, vi kan ha ganska livliga diskussioner ibland runt, det tror jag många har på gårdar, när man dricker kaffe runt bordet i personalrummet. Vi har ganska högt i tak, men jag tror också att vi lyfter såna här frågor och diskuterar såna här frågor med varandra. Och kommer upp någonting som vi tycker är olämpligt så pratar vi om det allihopa tillsammans. Så där tycker jag att vi har en bra situation. Men det kan ju hända att det kommer folk, alltså jag har varit med flera gånger, att det kommer folk utifrån, alltså servicetekniker eller liksom rörmokare eller vad som helst som ju har en annan jargong. Alltså det där möts man ganska mycket av. Och jag har jättemånga gånger möts av att någon verkligen inte tar för givet att jag är delägare av företaget, utan att det är...
Var är bonden?
Den frågan har jag fått. Var är han som äger det här liksom, till mig? Och jag klandrar egentligen ingen för det. För att den traditionella bilden av lantbruket har ju sett ut så. Och ser ju egentligen ut så om man kollar på aktiva lantbrukare. Så det är inte så konstigt att man har den bilden. Det skiljer liksom inte på någon för. Men det är det jag menar med att jag tror det är viktigt att utmana den bilden. Och prata mer om vem som kan vara lantbrukare. Vem som kan bli det. Och liksom hur den personen kan se ut och bete sig.
Och inom LRF-ungdomen så är 4 av 5 senaste ordförande är kvinnor. Vad tror du det betyder när man tänker på förebilder?
Nej, men det betyder nog ganska mycket, absolut. Det tycker jag är jättepositivt. Jag vet att i början, när vi bildades 1990, så var det nog ganska många män i början där, tror jag, som var ordförande. Det tyder väl på att vi har liksom kommit en bit i jämställdhetsarbetet där man ser liksom förutsättningar och möjligheter för att bli förtroendevald från båda könen. Och det är väl en jättepositiv utveckling. Sen vill man ju ha en jämn fördelning såklart över tid med representation från båda könen. Men jag tycker det tyder på en positiv utveckling.
Och även 4 av 5 är då mjölkproducenter. Vad säger det om er produktionsgren?
Ja, jag vet inte om det är slump eller vad man ska säga, men det är väl positivt att mjölken får utrymme också. Jag tror inte att det är absolut inget krav att vara liksom aktiv företagare som ordförande för LRF-ungdomen, och det tror jag inte att man behöver vara heller. Jag tror man kan vara minst lika duktig och få saker gjorda liksom, utan att vara företagare. Men personligen så tycker jag så är det en viktig del för mig att ha liksom foten i företagandet. Speciellt när man ju kan känna ibland när man åker till Stockholm att det blir ganska stora perspektiv kring i de här mötena man deltar i de här olika sammanhangen man sitter med i. Så är det en väldig trygghet tycker jag. Och ger lite tyngd i det man pratar om när man själv också är aktiv lantbruksföretagare.
Och en av dina första möten i Stockholm i den här rollen var då ett möte med statsministern och landsbygdsministern. Hur var det?
Jo, men det var spännande. Jag fick inbjudan samma dag på kvällen där när jag hade blivit vald på stämman. Och jag har förstått att det inte är något jättevanlig företeelse att vi blir inbjudna från lantbruksorganisationerna av statsministern. Ytterligare tycker jag ett exempel också på där du frågade innan hur ungdomen, liksom, hur mycket mer plats vi har tagit och vår resa som vi har gjort, att man värdesätter det unga perspektivet och faktiskt bjuder in LRF-ungdomen till ett sånt dialogmöte visar ju också på någonstans vart vi har tagit oss de senaste åren. Det var ett bra möte tycker jag. Jag försökte lyfta en del kring såklart vår rapport om ägarskiften, men också att det finns en stor framtidstro bland unga lantbrukare. Att man ser lantbruket som en framtidsbransch, men såklart också lyfter de utmaningar vi ser. Både kring hur man ska kunna förvärva och ta över lantbruksföretag. Lite grann kring regelkrånglet också. Så jag försökte ge en positiv bild, men också verkligen trycka på att det finns utmaningar. Sen är de väldigt duktiga på att lyssna såklart. Det är ju deras jobb som politiker. Det mest spännande blir väl att se vad de faktiskt gör av det nu. Och om det blir verkstad av det de lyssnade på, det de tog in.
Ja, för den här rapporten som du nämner, det är en rapport som ni på LRF Ungdomen gav ut förra året. Och den heter Många vill men få kan. Och kan du sammanfatta lite vad ni kom fram till i den rapporten?
Ja, men absolut. Och då får man väl egentligen gå tillbaka till LRFs förbundsstämma 2022. För på våran ungdomens stämma det året så skickade vi den här motionen till förbundsstämman om att starta en koalition i ägarskiftesfrågan. Vi tyckte då att det här var en fråga som liksom hade ju varit på agendan i ganska många år. Det upplevde jag när jag studerade på Alnarp också, att man pratar mycket ägarskiften, generationsskiften. Man gick på många seminarier, webbinarier, liksom, hur ska vi göra, hur tar vi hjälp av konsulter och så vidare. Men vi kände, nu behöver vi göra någonting och skapa den här breda fronten liksom, för att lösa den här frågan en gång för alla. Så då skickade vi den här motionen till förbundsstämman som gick igenom med ganska stort bifall då från stämmodeltagarna. Och då satte vi oss ner och sa att nu måste vi samla ihop ett underlag, liksom, ett kunskapsunderlag. Och det var ju naturligt att utgå från den unga generationen då, eftersom att det är våra medlemmar och de vi företräder. Så då tog vi fram den här rapporten och den visar ju i korta drag, skulle man kunna säga, kopplat till hårda värden. Och det som unga ser som de största hindren handlar ju om kapitalanskaffning, alltså brist på kapital. 81% tycker jag att det är det största hindret. Det är så otroligt höga värden på gårdar och fastigheter. Gårdarna blir ju större, markpriserna går upp. Man har svårt att konkurrera med äldre etablerade lantbrukare på en marknad, liksom i en budgivning. Man har ju inte det här liksom kapitalet bakom sig som ung om man vill starta. Och i en situation där man kanske är i en familj som redan är liksom lantbrukare och där det finns en möjlighet att ta över gården kanske från sina föräldrar, så upplever man ju syskonen som ett problem. Inte som ett problem, men att lösa ut syskon till marknadsvärde som ett stort problem. Att det blir liksom omöjligt ekonomiskt att göra det. Så lönsamheten och brist på kapital hamnade ju väldigt högt. Men sen kring lite mer mjuka värden så reagerade vi ganska starkt på att 77% tycker att det är psykiskt påfrestande också att driva lantbruk. Och det kom upp på olika sätt i den här processen när vi tog fram rapporten, att just det här kring social hållbarhet och psykisk ohälsa var en sån där en väldigt viktig fråga för våra medlemmar. Och det har vi kanske inte pratat så jättemycket om innan vi tog fram den här rapporten, så har inte det varit liksom ett ämne som vi har rört vid på det viset. Så det har vi väl lyft ännu mer nu de här senaste åren. Och vi håller på, gäller det för nu att ta fram ett index kring social hållbarhet. För det är ju en sån där hållbarhetsaspekt som ofta glöms bort. Den ekonomiska glöms ju också ofta bort jämfört med den miljömässiga. Men verkligen den sociala har ju hamnat i skymundan. Och den är ju minst lika viktig om man ska få de andra två att fungera. Så där kring psykisk ohälsa var väl, och sen är det ju brist på kapitalet som är det absolut största hindret.
Och vi har även frågat några av medlemmar och förtroendevalda inom LRF Ungdomen att ställa frågor till dig.
Hej på er! Jag heter Maja Lippe och sitter som ordförande i LRF Ungdomen i Skåne. I rapporten Många vill men få kan lyfter vi ju fram flera konkreta förslag på förändring som kan förenkla ägarskiften. Har vi idag fått något gehör för de här förslagen från politiker? Och vad behöver vi göra nu för att komma vidare?
Ja, men tack Maja, jättebra fråga. Jag har något väldigt konkret här, tycker jag. För jag, när jag var på det här mötet med statsministern och landsbygdsministern, jag förklarade tidigare det här förslaget om etableringslån som vi har tagit fram. Det är ett ganska detaljerat förslag som jag ska inte gå igenom det i detalj nu, men det handlar om att stuva om startstödet för unga lite grann och få en räntesubvention från staten. Det gav jag faktiskt till, dels har vi nämnt det för Peter Kullgren egentligen för ganska länge sedan i ett idéstadie, liksom den idén kring att det skulle finnas ett subventionerat lån till unga lantbrukare. Och sen lämnade jag över det här färdiga förslaget på mötet med statsministern och har ganska nyligen fått signaler om att nu ligger det på deras bord som ett konkret förslag. Så våran förhoppning, tror jag, och tror jag, att det här kommer att leda till någonting konkret, att de faktiskt kommer titta på det här och eventuellt förhoppningsvis starta en utredning kring att det här förslaget blir verklighet.
Ta en till fråga här.
Hej, Linus Grönvall, ordförande eller för Ungdomen Uppsala. Jag ställde en fråga då till min styrelse om en fråga lämpligt till detta. Och då undrade vi hur ni kommer jobba aktivt med den rapporten som ni släppte, Många vill men få kan, och då om ni kommer arbeta med någonting speciellt ifrån den rapporten eller om det kommer vara allmänt brett. För att skapa mer förståelse att det faktiskt är många som vill, men att det är en utmaning just med den ekonomiska biten.
Ja, men tack. Återigen, etableringslånet behöver jag inte nämna igen, men det är ju en väldigt konkret sak vi jobbar med såklart. Men då kan jag passa på att nämna liksom lite den andra delen av arbetet med rapporten som ju grundar sig i den här motionen jag pratade om kring koalitionen. För den är ju lite mer liksom branschinriktad, om man ska säga. Det här etableringslånet är ju ingenting som vi tänker att aktörer i branschen eller LRFs organisationsmedlemmar ska tillhandahålla, utan det blir ju ett rent politiskt styrmedel. Men koalitionen är liksom en annan del som ju var idén från hela början, att vi skulle samla och skapa den här breda fronten. Och där har vi precis nu på LRFs riksförbundsråd i förra veckan presenterat början på en deklaration som vi håller på att jobba med. Och den utgår lite grann från en deklaration eller ett manifest som Copacosheka tog fram förra året kring just ägarskiften. Och det var mer kooperationens roll i att få fler unga att bli lantbrukare. Men där har vi formulerat en del egna mål som vi vill att branschens aktörer, alltså alla som är, på något sätt har med liksom svensk lantbruk att göra, organisationsmedlemmarna i LRF, får möjlighet att skriva under med förbehållet då att man faktiskt jobbar för de här grejerna. Och då har vi utgått från det som kom fram i rapporten från ungdomen, de problemformuleringar som unga ser, och så har vi utgått från vad behöver vi göra för att stärka det här eller för att liksom avhjälpa det här problemet, och så har vi formulerat ett mål där det övergripande målet är att vi ska sänka medelåldern i branschen och att fler unga ska kunna ta över företag. Och det här kommer vi presentera under året nu, förhoppningsvis under sommaren, men det kan också bli till hösten. Och sen ska vi påbörja det arbetet där vi tillsammans med branschen då ska arbeta. Och där kan man göra liksom, där man kan hjälpa till och där man inte redan gör i sin organisation, då kan man liksom välja ut delar i deklarationen. Det här kan vi jobba med. Till exempel om vi behöver stärka kompetensen i liksom företagsledning. Vi såg i rapporten till exempel att kvinnor i högre utsträckning inte tyckte att de hade tillräckligt kompetens för att bli företagare. Alltså då kanske ett företag som, eller en organisation som jobbar med utbildning eller fortbildning, de kanske kan göra någonting där. Bankerna kanske kan göra någonting. Så det är på gång, deklarationen och koalitionen. Så kommer förhoppningsvis då att utformas det här året, 2024.
Intressant att du valde bankerna, för jag tänkte just på det. Jag tror att många i branschen och politiken kan enas om att det här är en viktig fråga, men när det kommer till att ge lån till unga och att bankerna ska förstå också vad det innebär med företag inom hela det gröna näringslivet, men, och att också våga tro och satsa på unga. Vad säger du om det?
Nej, men vi har ju en del dialog med bankerna och jag förstår att det är svårt när man inte har någon säkerhet då. Så att vi utgår ju liksom inte bara heller från att man, det är därför vi kallar det ägarskiften, ska jag säga också, att vi utgår inte från att det bara är familjer med barn som är lantbrukare. Vi vill ju också möjliggöra för unga som vill komma in i branschen, som inte har en gård eller som inte äger någonting. Och äger man ingenting så är det väldigt svårt att låna med säkerhet också. Och då förstår jag kanske från bankens sida att man har svårt att låna ut pengar. Sen så upplever många unga att det inte riktigt finns en framtidstro kring liksom ungt företagande. Det kom också fram i rapporten att man tycker att attityden är att den är lite tråkig från bankens sida. Det har jag hört många av mina medlemmar som har sagt. Så det är väl absolut en uppmaning till att förbättra det. Men jag kan väl förstå båda sidor på något vis. Men det är just därför vi driver det här kring etableringslånet också. Att vi tycker att det finns, eftersom att vi är en samhällsviktig verksamhet, lantbruket, och spelar så viktig roll för det svenska samhället, så tycker vi också att staten har ett ansvar att se till att vi kan bli fler också, fler som blir företagare. Och det är just därför vi driver det här med etableringslånen mot beslutsfattarna helt enkelt.
Ja, alltså har vi en sista fråga här från en röst, jag tror du känner igen.
Tjena Katarina, Elisabeth här. Hoppas att allting är bra med dig. Jag tänkte ställa två snabba frågor, och det första är: vad har överraskat dig mest med uppdraget som ordförande i LRF-ungdomen? Och den andra frågan är vad du tror och hoppas att ni kan nå för konkreta framgångar i ägarskiftesfrågan under din tid som ordförande i styrelsen.
Och det är alltså då rösten tillhör Elisabeth Hedén som har precis avgått då som ordförande för LRF-ungdomen och din företrädare. Vad säger du om hennes frågor?
Ja, men tack för frågorna. Jag skulle säga att för att ge lov till Elisabeth så har jag inte blivit så jätteöverraskad. Men det kanske för att hon har gjort ett så bra grundarbete inför mitt ordförandeskap det här sista året när vi satt i presid ihop. Så hon har verkligen lagt en bra bana för mig. Jag blev lite överraskad av kanske, som jag sa, med intensiteten där i början. Att det var den första månaden blev en ganska tuff period. Och det tycker jag också man kan vara transparent med, att balansera liksom företagandet och alla förfrågningar jag har fått och alla möten jag har varit på kan bli ganska psykiskt jobbigt att hinna med det. Liksom. Så en liten chock i början blev det nog. Sen så hoppas jag på att fortsätta bli överraskad bara under min mandatperiod. Det är väl liksom förhoppningen att inte hamna i något läge där man känner sig van vid att vara ordförande, utan att man liksom lär sig någonting och blir överraskad i sitt uppdrag. Och kring den andra frågan så får jag väl återigen nämna etableringslånet. För jag tycker att att mäta det sen, hur långt, om det nu skulle bli verklighet, vilket jag absolut tror och hoppas, att se den processen, hur lång tid det tar från en idé som man kanske lyfter med en minister då, till att det kanske blir en utredning. Jag tror de ledtiderna är ganska långa, och det är inte säkert att det blir verklighet medan jag är kvar i styrelsen. Men att få till en sån lösning som jag tror skulle göra verklig skillnad för unga som faktiskt vill ta sig in i branschen, det skulle kännas jättebra om vi faktiskt fick till ett förslag om det här etableringslånet.
Det står på din lista sen när din mandatperiod någon gång är slut då?
Absolut.
Vad vill du mer åstadkomma om du får tänka på mål längre fram?
Nej, men jag vill nog, jag tror jag pratade om det lite förut, men det här med att liksom komma ut kanske på arenor där vi inte alltid är så väntade. Jag skulle vilja att vi nådde ut lite bredare. Alltså bredare än våra egna kretsar, och kanske bredare än LRF och bredare än liksom aktörer som brukar ha med oss att göra i dialog. Jag skulle vilja att vi liksom kanske fick en starkare relation med ungdomsförbunden, på de politiska ungdomsförbunden. Vi hade strategiskt forum här i januari där vi faktiskt fick alla ordföranden på plats i Stockholm och att debattera jordbruksfrågor. Och jag tror att att öka på den dialogen ännu mer med de politiska ungdomsförbunden är en liten sån vision jag har, där vi blir liksom lite mer top of mind för dem. Vi har redan fått en del förfrågningar där de ska utforma sina partiprogram kring landsbygds- och jordbruksfrågor, så hör de av sig till oss och frågar liksom, vi vill gärna ha lite inspel på det här för vi kan ingenting om jordbruk. Så att nå ut bredare och synas lite bredare är väl en sån vision jag har kring mitt ordförandeskap.
Det låter ju väldigt värdefullt. Jag vet inte exakt hur det går till inom LRF, men jag kan föreställa mig att inte den tröskeln inte är lika låg att partierna hör av sig så frispråkigt.
Nej, så kan det säkert vara. Och jag läste bara, jag träffade någon när jag var i Västernorrland på regionstämma här, som hade suttit i ungdomen på 90-talet. Och då, jag tror att när ungdomen bildades 1990, då var liksom idén egentligen att de skulle föra dialog med ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden. Det var liksom vad de skulle göra i sin verksamhet. Och det tycker jag inte är det enda vi ska göra med verksamhet, men jag tror att man har mycket att vinna på att ha en god relation med de flesta partier och faktiskt börja någonstans där också, där man kan relatera till att man kommer från samma generation kanske. Och det är många personer som sitter i ungdomsförbund som sen kommer att bli politiker i Sverige och fatta beslut. Och har de då våra perspektiv med sig i grunden, hur de utformar sin politik i framtiden, så har vi mycket att vinna, tror jag, på det.
En annan viktig fråga på tal om det är ju, som du också tog upp förut, med social hållbarhet. Och hur tänker du med din egen sociala hållbarhet? Du sa det har varit intensiv period här, inte minst i starten. Hur gör du för att hinna med och även kanske ibland koppla av?
Det är en bra fråga. Jag är nog en ganska liksom, transparent person. Jag är inte så privat om det. Jag kan nog bli ganska personlig. Men jag tycker det är viktigt att prata om sådana här saker. Jag brukar inte skämmas för att säga. Liksom. Nu tycker jag det är ganska jobbigt. Nu känner jag mig stressad. För jag har känt mig ganska stressad den här senaste månaden. Det är liksom inte att gå runt och låtsas som att det liksom är enkelt att driva företag samtidigt som man då har ganska mycket förväntningar på sig. Jag tror inte man vinner något på att hymla med att det är ganska tufft. Sen tror jag att jag försöker göra avvägningen, liksom dels prioritera vad är viktigt. Vad är viktigt att jag är och vad är viktigt för våra medlemmar, för LRF-ungdomarna att jag är med och syns och hörs. Och vad är viktigt för mig personligen så att jag mår bra liksom, psykiskt. Och det är väl en avvägning som jag gör varje dag i princip när jag får samtal eller mejl, liksom, hur jag ska balansera det. Men sen så tror jag, som jag sa innan också, att det ligger mycket. Jag tror ingen förväntar sig att någon är en supermänniska som klarar av precis allting. Man kan ju liksom välja lite hur stort arbete ordförandeskapet ska vara. Om det ska vara liksom 70-procentare. Och klarar man av en 70-procentare sen som man jobbar 120% hemma och kan driva gården på ett rimligt sätt. Jag tror att det är viktigt för mina medlemmar att om man ska vara en företrädare för dem, att man också är en företrädare i företaget och klarar av att driva företaget på ett liksom hållbart sätt. Så den där avvägningen gör jag hela tiden. Men för att koppla av så försöker jag, är mycket hemma, lyssna på musik. Jag är ett stort Queen-fan, så jag har rest en del och det är väl sånt jag gör för kul. Men annars så försöker jag bara vara hemma och ta det lugnt. Jag trivs så himla bra i den här bygden, så jag hämtar mycket energi från människorna här omkring och att vara hemma.
Ja, vi sitter ju här nu i ditt kök och du har ju i ett angränsande rum har du ett altare, ett Queen-altare.
Ja, det stämmer. Ja, det har varit ett intresse nästan hela livet som har tagit mig runt världen. Träffat mycket människor. Så det är en sån där jätterolig grej att ha som fritidssyssla och vara ett fan.
Och musiken är med dig i jobbet och ihop med korna och...
Ja, men det skulle jag säga. Sen håller jag på, jag pluggar musik när jag gick på gymnasiet, så jag sjunger lite folkmusik också i en grupp, har gjort i 15 år här hemma. Så jag håller på mycket med musik på fritiden också. Så att det är en sån grej jag får koppla av kanske, sjunger.
Och du har också, att du nämnde förut också att du har ett brett sammanhang där inte alla är, där du också har många av dina vänner och kompisar är inte lantbrukare eller inte i branschen. Att det också, att det ger dig mycket också.
Ja, men absolut. Sen så nu har jag märkt bara sen ordförande den här månaden att det är svårt att liksom hinna med och få ihop allting och få ihop träffa vänner när man lever ett sånt här liv. Det tror jag de flesta lantbrukare kanske kan relatera till, att det är svårt att komma iväg. Det kanske ibland är svårt att planera när man kan åka iväg. Den tiden som börjar precis nu är ju full av liksom vårbruk och få ut alla djur som vi nu ska få ut på ett par, tre veckor. Och då är det väldigt svårt för människor som kanske inte har en anknytning till lantbruket att säga att jag kanske kommer den där fredagen. Vi får se vilken tid det blir. Så det är därför jag tror det är vanligt att man kanske hamnar i att man umgås mycket med... Man umgås mycket med många som kanske lantbrukare som förstår livsstilen lite och förstår vad det innebär. Där man inte behöver be om ursäkt eller känna sig liksom få dåligt samvete för att man kanske inte alltid kan komma eller ställa upp. Men jag märker också att jag umgås ganska mycket med människor som bor här. Vi är ganska, i den här bygden så är vi ganska många unga faktiskt som håller på med lantbruk. Det finns jättemånga företagare här som är under 40. Så här finns en ganska stark gemenskap och den här bygden har ju... Liksom historiskt varit en bygd som många har flyttat tillbaka till i min ålder, som kanske flyttade först och sen kom tillbaka och fick barn och har bosatt sig här. Så det är liksom inte, det finns absolut möjlighet för den här lite yngre gemenskapen också, där vi faktiskt träffas över generationsgränser och vi har väl 8 pokerlag eller något, tror jag. Både min far som har spelat poker i 50 år tänkte jag säga, och mina bröder spelar poker och jag spelar i damlag här också. Så det händer en del grejer på bygden här också, skulle jag säga, som håller en sysselsatt.
Och du ska iväg nu i veckan också och spela?
Ja, på fredag kväll är det, vi kör en gång i månaden spelar vi poker. Men det är också ett sätt för pappa och för deras liksom, som säger, gubblag är det nu för tiden. Så har det alltid varit ett sätt för dem, många är ju lantbrukare, för dem att umgås och prata. Och liksom berätta senaste nytt för varandra. Så har de spelat kort samtidigt och så har det blivit mina bröder. Och nu har det även blivit så för mig och de här, vi är ju nästan 10 stycken i damlaget som spelar tillsammans. Och jag tror vi har sett fler gånger de här senaste 2 åren än vad vi har gjort de senaste 10 åren. För det blir en naturlig liksom samlingsplats att sitta och spela kort och prata om livet och hur det går för alla.
Vilken fin tradition. Mm. Vad ska ni med er idag på gården?
Ja, men vi funderar på att släppa ut de första korna, sinkorna här på bete i eftermiddag. Och det är både för att nu kom ju våren här väldigt snabbt, tyckte jag, bara på några dagar. Men också för att vi har haft lite foderbrist här, så nu behöver vi få ut djuren här, tänkte vi. Så att det kan bli betesläpp redan här i eftermiddag.
Och är det i marken här? Det är blött.
Ja, men vi var uppe och körde med traktorn här i det här betet igår. Jag tyckte det var torrt.
Härligt. Och framåt närmsta veckorna, intensiva tider?
Ja, men det blir det nu. Nu har vi inte så mycket. Vi har varit väldigt torkdrabbade i den här delen av Östergötland de senaste åren. Så mycket vårbruk blir det egentligen inte för oss. Brorsan har kört gödning här nu 2 dagar och kört klart nästan. Så att, vi ska jordbearbeta för majsen som vi ska så sen i maj. Men annars är det inte så mycket vårbruk, utan det blir nog fokus på att gå igenom stängsel och släppa ut alla djur.
Det sa Katarina Wolf, nyvald ordförande för LRF Ungdomen och mjölk- och köttproducent utanför Rimforsa i Östergötland. Medverkar i avsnittet gjorde även Maja Lippe, ordförande för LRF Ungdomen i Skåne, Linus Grönvall, ordförande för LRF Ungdomen i Uppsala och Elisabeth Hedén, som nyligen lämnade över ordförandeklubban till Katarina Wolf. Det här avsnittet är gjort av Anna Nilsson, politisk chefredaktör på Land Lantbruk. Sam Segerblom har klippt och jag som producerat heter Maria Gramer. Avsnittet spelades in den 10 april 2024. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.